Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Vad står det om dig på Wikipedia?
Det vet inte jag.
Du kan fuska den är uppslagen där bakom dig.
Jag får så dåligt samvete för att på senare tid så är du en av de som snyltar på Wikipedia. Betala. Mm-hmm. Betalar du? Ersätter du de som gör jobbet där?
Jag har gjort det någon gång.
Va? Är det när jag var tantroll som står över?
Det här har aldrig hänt förut. Det säger något om honom att Johan Pettersson alltjämt ett par år efter att sista avsnittet gick i tv fortfarande använder hälsningsfrasen tjena även i privata sammanhang. Ser det som en vandrande gåva, en hommage till serien Café Bärs och alla som älskade den. De som fattar, fattar. Han har i nära 30 år jobbat med underhållning i alla dess former. Dels som programledare, det var så det började i publika sammanhang med Disneyklubben och andra mer eller mindre barntillvända program. Dels som skådespelare i Dr. Mugg, Hem till Midgård och inte minst Partaj och spin-offen Café Bärs bland annat. Sen 2018 har vi sett honom i Helt Perfekt, en humorserie med honom, Eva Röse, Carina Berg, Adam Pålsson och Johan Ulveson och många fler. Men blir det något mer av den varan? Svaret på det och ungefär för 29 frågor till får du i Värvet med Johan Pettersson.
Det är det som står över. Jag var tandtroll. Det var mitt första betalda skådespelarjobb.
Ja, ja. Täby Centrum.
Ja. Mm. Uffe Larsson, den gamla tv-storheten och revystorheten, gjorde den rollen innan mig. Så att jag var tvåa på bollen.
Ja, jag fattar.
Jaha, nej, den där får jag ju fylla på.
Ja, den är lite skral din Wikipedia.
Det är roligt att det står Gyllene Knorren, att jag var med i den långfilmen. För jag sökte ju till huvudrollen, men fick inte det. Och då fick jag vara fågelskådare och två repliker. Men den står där, minsann.
Du har inte tajt förhållande till din Wikipedia-sida, märker jag.
Nej, jag har varit upptagen med att jobba. Så att jag har inte lagt tid och energi på vad som står om mig.
Nej, jag fattar. Vad har du på ditt bord just nu?
Jag har ett helt öppet bord, ska jag säga. Mm. För att igår fick jag veta att vi inte fortsätter med Helt Perfekt.
Ah, wow, okej. Okay.
Och det är märkligt, den här branschen. Den är ju, om jag får säga det själv, oerhört uppskattad, den serien. Mm. Och det är bara att det inte är tillräckligt många som har hittat den, som tittar. Och då är det så, särskilt nu när det är en omställning mellan gammal tv som är reklamfinansierat och digital lösning som du måste ha abonnenter. Och då gör inte vi det jobbet, vi har inte gjort det. Att locka in nya abonnenter eller sälja så pass mycket reklam eller ha så mycket tittare så att de kan sälja reklam. Det är den krassa verkligheten, men alla tycker om den, det är så paradoxalt.
Mm.
Det är ingenting med att den är för dålig eller så, att det saknar något i kvalitet. Så att det...
Ja, är det deppigt?
Nej, alltså jag tycker det är synd när man har en bra produkt. Mm. Det skulle jag tycka i vilken bransch jag än var i. Men vänta nu, här har vi ju någonting som funkar och som uppskattas och som behöver växa. Så frågan borde ju vara, vad kan vi göra mer för att få den att växa? Och jag vet att mina arbetsgivare har gjort allt de kan. Men... för mig blir det snarare liksom, då kan jag göra annat.
Mm.
För att jag har varit lite i väntans tider. Många med mig liksom har väntat på att få besked. Och då kommer det nu. Så då får jag börja ta tag i annat.
Mm.
Det kan öppna upp sig massa nya saker nu när jag inte är liksom... För det är ganska långa inspelningsperioder. Jag är med i varenda bildruta har varit. Så att det är liksom... Det kräver ganska mycket, så att jag har inte gjort någonting annat under de här 4 åren som jag har gjort det.
Oh, wow.
Så att det nu är det nya möjligheter. Så ser jag det.
Men jag menar, även om du har gjort då 4 säsonger på lika många år, eller?
Mm,
så måste det väl ändå betyda att det är ganska mycket tid som du inte faktiskt jobbar med serien? Eller var det så att du, liksom, man blir klar med en och så börjar man med nästa?
Nej, så har det varit. Jag har haft mycket tid och jag har utvecklat projekt som med manuskrivande och möten. Liksom. Och sen kom ju pandemin och då blev det inga andra extra jobb liksom, som jag har kunnat göra. Som jag har spelat fars nere i Kalmar och med Thomas Pettersson och Susie Eriksson och sånt. Och då upphörde de möjligheterna. Och ja, men det har varit en härlig tid på det sättet också. Att jag har jobbat hårt i många år, så har jag haft lyxen att liksom kunna återhämta mig. Och så haft lite ont i kroppen under de här 4 åren också. Så att det har varit ganska ansträngande att jobba. Så att och faktiskt att göra vad som helst. för att jag har haft sådana smärtor. Så att då har det, det har passat bra så att säga, att ha ett stort projekt.
The good old hip.
Ja, just det. Ja, men jag har haft, både ryggen och höften har varit knasiga mot mig. Men nu har jag bytt ut lite reservdelar. Jag har inte gjort det. Väldigt kompetenta människor har gjort det åt mig. Så att jag är så jävla taggad på att cykla, promenera, liksom bara inte ha ont. Det är alla som har en kronisk smärta vet vad jag pratar om. Det tar över till slut, det äter upp massa energi. Och nu får jag tillbaka den energin, så det är fantastiskt. Och kanske är det tecken då på att då säger vi hej då till det jag har gjort nu 4 år. Och jag har massa energi att göra nytt. Så att det bara bubblar i huvudet på mig. Jag har massa idéer och kommer att boka en hel del möten så fort vi kan. Alltså helst att ses ute på en uteservering eller något, så att man inte skypar sig fram och spånar idéer. För det känns torftigt.
Men det är ju intressant, tänker jag, för att jag menar, du har någon slags, det som väl fortfarande heter Kanal 5. Eller Discovery
Plus är det som det går över till mer och mer i det digitala skeendet som är nu.
Men där har du varit i ett antal år, liksom som alltså anställd typ?
Ja, 10 år i år. Mm. Så att, det är ett jubileum. Mm. Okay. Men kanske är det dags nu att göra annat. Det är det jag menar med att det öppnar upp sig. Mm. Att nu har vi nu gjort vår resa, tänker jag.
Okej.
Okay. Och...
Vänta, säger du upp dig nu i världen?
Ja, tack för den här tiden. Jag har hunnit prata med berörda. Alltså, det är ingen uppsägning, men jag känner nu att... För helt perfekt är den perfekta stormen för mig. Det är där jag vill vara just nu. Och funkar inte det där, ja, men då kanske jag måste se mig om något annat.
Okej. Okay. Mm.
Och det kan vara med Discovery Plus eller det kan vara med någon annan samarbetspartner. Så att jag stänger inte den dörren. Men det känns som nu när jag inte har ont och vi ska inte göra det jag har liksom tyckt om att göra nu i 4 år. Med människor som jag älskar, liksom Eva Röse och Adam Pålsson och vår regissör Sofia Jupiter och massa andra. Erik Johansson och... Vi har haft väldigt roligt.
Mm. Johan Ulveson har det svårt för. Men...
Ja, han är knepig. Mm. Han hälsar inte när han kommer. Han är så jävla avig. Alltså. Mm. Nej, det är han inte. Mm. Han är underbar.
Salt of the earth.
Ja, men han är så jävla dyr så att vi har honom så pass lite.
Aha, okej. Okay.
Ja.
Det är så.
Ja, han är svindyr, kan jag hälsa alla som ska boka honom. Jag är billigare. Mm. Johan Pettersson får ni ett bra pris för. Ju fler dagar, desto billigare. Ja. Nej, han är underbar också. Men tyvärr har jag inte träffat honom lika mycket som de andra.
Nej, jag fattar.
Men det som har varit underbart med Helt Perfekt är att det är en väldigt låg tröskel in till själva inspelningen. Vi har 2 kameror, bröderna Askebris, underbara, som filmar. Liksom, så vi spelar upp ett skeende som känns på riktigt. Så att, apropå Johan Ulveson, när vi filmade första gången så skulle vi köra en bil fram till en dörr och sen gå upp för en trappa. Och vi pratade privat precis innan vi går ut. Det går att smälta in liksom privat prat och sen det som vi faktiskt ska säga. Och sen fortsätter vi vara privata efter att tagningen är slut. Mm. Så att känslan är, filmade vi nu eller var vi bara Johan och Johan? Mm. Det är underbart. Mm. Det är inte det här, pass på allihopa, det är snabbt, stå där, nu missar du tejpen.
Ja,
utan det är, vi bara går och är, och det känns som att det kommer verkligen från en själv då, när man inte är styrd av det tekniska.
Och det spelades faktiskt in liksom, alltså det som de interiörer som gjordes, det var i Skurusundet typ.
Ja, i vårt förra hus. Nu har det varit i Saltsjöbaden den senaste och kanske sista säsongen. Mm. Och vår hyresvärd där, han har nu lagt ut huset till försäljning.
Okej. Okay.
Så att, och han höjde det med 10 miljoner efter att vi var där och filmade. Jag vill bara säga det.
Oh, wow. Okay.
Men passa på, den ligger ute ett tag till, vem vet.
Jo, tvära kast nu då i den här intervjun. Men vi ska eventuellt tillbaka till Helt Perfekt. Vi ska definitivt in i din karriär. Men jag tänkte så här. Jag är nyfiken på din bakgrund lite grann. Och en sak som jag inte har förstått är varför ni flyttade så grovt när du var liten. Alltså det var så här, det var liksom inte 3 kvarter bort, utan det var så här, alltså du är typ uppvuxen i tre diametralt olika städer?
Det är för att jag skulle kunna få lära mig massa dialekter så jag sen kunde parodiera folk.
Okay.
Kan det ha varit så? Nej, jag vet inte. Nu är mina föräldrar inte här och kan stå till svars. Men ja, som jag minns det, som Persbrandt sa, så var det väl min pappa, tror jag, med jobb och så, jobbmöjligheter.
För han höll på med?
Han gjorde allt möjligt. Han gjorde karriär, som det heter.
Det var någonting med data. Någonting med effektivisering.
Ja, det var där han landade. Men han började som lärare. Men då flyttade vi ingenstans, för då var han inte min pappa än. Och sen så bytte han jobb till Scan i Skåne och var personalchef där, eller personalansvarig. Mm. HR heter det idag. Mm. Och efter det så...
Och där kom du till?
Där kom jag till. Mm. Därför var vi i Malmö. Men där bytte han till något som heter Tre Kronor. Så det kan ju inte vara någon reklam eller något, för jag tror inte det finns kvar, det företaget. Och jobbade med personalfrågor där också. Och gled väl in på det som började komma då, data, programmering och använda sig av datorjobbet. Det här är slutet 70-tal. Så därför var det Malmö och Höllviken specifikt efter ett par år.
Där alla mellanchefer bor.
De kanske gör det nu. Ja. Men vi var nybyggare, eller vi var inte nybyggare, men i delar som byggde ut Höllviken flyttade vi in till med första egna huset och så. Men det, jag tycker, jag gillar ju historia, och närhistoria tycker jag om, för att det förklarar så mycket. Vi glömmer så fort. Och mina föräldrar, de flyttade ju från, de är 40-talister, så att de växte upp med när liksom kylskåpet, vattentoaletten och tandborsten slog igenom. Och så att då flyttade, deras första boende i Malmö var Rosengård. Och det var ju, miljonprogrammet var ju för att nu ska vi inte bajsa ute på gården längre. Utan vi ser till att alla får rinnande vatten, ett kök och bostäder. Och vi liksom blir en industrination. Så att det var ju något otroligt som Sverige lyckades med då på 60-70-talet. Att bygga en miljon bostäder, som målet var.
Vad roligt att du också är miljonprogramsromantiker. För ja. Jag har känt mig lite ensam i det.
Ja, nej, men då är vi två. Mm. Men det fanns en tanke ju bakom det. Sen har ju det... Sen passar ju inte det när livet förändras och de som flyttar dit gör karriär och vill ha hus och så vidare. Och vad händer då med de här billiga lägenheterna som ganska snabbt blir omoderna cementslabbar som man liksom har ställt ihop mot varandra och byggt våningar av? Det är intressant att förstå den funktionen som miljonprogrammen hade och vad det gjorde för Sverige. Mm. Vi kunde bygga en industrination tack vare det, och det var... Min föräldrageneration var en del av det.
Mm. Och framförallt så den aspekten kanske som jag har romantiserat mest var ju att det var en tydlig vision.
Ja, det är supertydligt att säga. Vi ska bygga en miljon bostäder.
Ja, eller hur?
Och så gör man det.
Ja. Det är ju typ ingen som har gjort det sedan dess. Vad gjorde mamsen under tiden?
Mamsen var sjuksköterska på Malmö lasarett. Mm. Och sen hon var hemma en del i början. Men sen blev hon skolsköterska. När vi flyttade vidare så utbildade hon sig, blev skolsköterska och sen distriktssköterska som har lite mer övergripande ansvar inom skolvården.
Mm.
Men hon kunde ju få jobb överallt, så att det var nog lite på pappas villkor.
Okay.
Men hon kunde ju få jobb, hon är väldigt duktig. Hon är riktigt bra på att ge sprutor, har jag förstått.
Okay. Mm.
Och,
har hon aldrig gjort det för dig?
Nej.
Nej.
Det är ganska skönt, för tänk om det hade gått dåligt med sprutan då, så hade jag ju fått en helt annan bild av min mamma.
Ja, men verkligen. Mm. Men var det raka spåret från Malmö till Nykvarn?
Först bodde vi något år i Malmö, sen Höllviken, och så flyttade vi därifrån. Det var fruktansvärt, jag var 7 år. Och de som har varit i Höllviken eller hela den, och Falsterbonäset och Höllviken, alltså Strand och det där, tyckte jag det var ju synd. Men då blev det Trollhättan.
Mm.
Och det var också för att pappa bytte jobb till Bofors Nohab som gjorde turbiner. Det finns ju Vattenfall där och då hade de lite vattenkraft. Men det var bara 2 år i Trollhättan, men då fick jag ändå prova lite västgötska.
Mm.
Du, jag ber om ursäkt alla som hör detta som tycker att jag inte är trovärdig med min västgötska. Men jag gör det ändå.
Jag tycker det låter, för ett otränat öra, Kanon, ja. Ja. Kanon.
Det var nog inte Trollhätte mål, men det var något åt i väst i alla fall.
Ja, jag fattar. Mm. Okej, och sen blev det äntligen nu kvar.
Sen blev det nu kvar, ja.
Ja. Hur var det att byta skola liksom? Först när man är 7 och sen när man är 9?
Det var värst när jag var 7 och skulle börja ettan i Trollhättan. För då, mitt första språk var ju skånska. Mm. Och jag, på den här tiden så skulle man låta på ett visst sätt. Och jag, mina R som var längst bak på tungan, var, det var fel. Så att jag fick gå till talpedagog, eller läraren höll kvar mig för att R-en inte skulle vara längst bak. De skulle vara R. Mm. Riktigt så ska det låta. Men nej, men alltså inga större problem, men det var jobbigt att lämna bra kompisar och så där, i den åldern, man ska börja äta. Och sen hade jag bra kompisar i Trollhättan också. Som, men då var jag lite mer van liksom, man ska säga.
Luttrad.
Ja, och så började trean och nej, det var ingen svår övergång tycker jag till Nykvarn.
När du pratar om din uppväxt så brukar du säga att du kommer från Södertälje, men är det så nära mellan Nykvarn och Södertälje att det smälter ihop?
Ja, så det säger jag Södertälje.
Jag tror det.
Ja, min första lägenhet, alltså mitt första boende var i Södertälje. Jag gick gymnasiet i Södertälje och det var Södertälje kommun då. Nu är Nykvarn en egen kommun. Men Södertälje var ju liksom orten, den stora centralorten, så att det blir Södertälje. Och det är där jag liksom, från tonåring upp, alltså, där man festade och undvek karatesparkar på gågatan, det var Södertälje. Så att det är ju mer fastätsat på något sätt. Nykvarn är mer köra moppe i skogen och min bror körde motorcykel och nu kommer snuten, nu får han köra fort. Det var också härligt. Han körde cross i så här blå mäckar overall och träskor. Och på bakhjulet genom centrum. Det, men min bror är en städad person, men just det där, det var Nykvarn också. Mm. Men snut, jag var så lite snutjag, ja, det var ju underbart. Och då gick snacket om man tog moppen och åkte ut och se för man såg när de blev jagade, han och hans kompisar som körde kross.
Mm. Wow. Ni är så nära i ålder, tänker jag, men det var ändå, alltså det är klart, ett och ett halvt år?
Ja.
Ja. Det kanske är, alltså det är oceaner kanske när man växer upp.
Ja, han hade ju alltid ett övertag mentalt. Den psykiska terrorn han utsatte mig för var ju genomtänkt. Han låg ju före. För syskon bråkar. Och två så, i så nära ålder, två grabbar som det var. Han fick det också att framstå som att jag var skurken. För att han retade mig och jag slog, för jag hade inte orden. Och då var det man såg då var att det kom en knytnäve. Och då var det ju mitt fel såklart.
Ja, jag fattar. Men fanns det ett sånt katarsiskt ögonblick när du liksom faktiskt var så här, men jag spöar dig nu, brorsan?
Det är väldigt roligt att du frågar. Är det vanligt eller?
Ja, men jag tänker det.
Det är exakt det som hände. Ja. Ska jag berätta?
Ja, gärna.
För vi slogs ju en del. Alltså jag har en väldigt fin relation till min bror. Det är inte det, det är bara att man testar varandra liksom. Jag ser upp till honom och han har varit min förebild. Och han var ju alltid äldre, så att jag menar, han hjälpte mig med första mellanölen eller folköl och sådär. Så att jag, och låna lägg, jag kan hans personnummer. Jag kunde det baklänges då också. Men det var en fight i vår uppväxt, absolut. Vi kunde bråka om hårstrån, minns jag nu, när vi åkte bil. Då tog han, jag tar ditt hårstrå. Som blir när man lutar sig bak mot sätet.
Ja.
Och så börjar vi slåss.
Okay.
Så det var ett helvete för mina föräldrar.
Ja.
Men sista gången vi slogs, eller liksom hade fysisk matchning, det var inne i Kvarn. Jag var väl 14 eller 15. Och han var då 1,5-2 år äldre. Alltså med 2 år så är han 67 och jag är född 69. Men, och då lackade jag ur och jag sprang mot honom lite som en tjur. Alltså med huvudet. Jag böjde huvudet och så sprang jag på vår övervåning så här, från mitt rum till hans rum. Och stångade honom rakt in i magen. Så han flög in i sin dörr som öppnade upp sig och flög in i ett skrivbord som pappa hade där. Så skrivbordskanten gick igenom dörren, alltså den spräckte dörren, det var sån kraft. Och vi båda landade på golvet. Och hörde då pappan nerifrån. Så, vad i helvete är det som händer? Och då låg vi på golvet där. Och som jag minns det så insåg vi att, nej men vänta nu, det här kan ju inte fortsätta. Så att vi började garva. Liksom. Det här, nu blev det för mycket. Jag var väl en och 95 och han också. Liksom, och sådär. Så att vi kände att, nej, vi måste nog byta konfliktmetod nu. Vi kan inte fortsätta fysiskt manifestera vad vi tycker om. Så att då blir det munhuggeri liksom, mer. Mm. Mm. Övergick vi till bara.
Ja, precis. Om ni aldrig hade slutat så kanske ni hade slagit ihjäl varandra.
Ja, det finns ju tragiska exempel på det. Ja. Men så var inte vår rivalitet. Det var mer syskonskiv. Men det kunde bli fysiskt. Och då, det var vår katarsis.
Mm. Alltså, var det så att du slets mellan idrott och att vara på scen när du växte upp?
Nej, men det gick att kombinera idrott och vara på scen. Det var mer det här... Jo, men för sig, det var ju idrottskillarna som man festade med. Det var mer det här, det coola gänget som min bror då tillhörde ju, eller hans, de var ju, man skulle sagt stökiga idag, men då var det coola gänget. Och jag ville vara med på fester och sådär, samtidigt som jag var med i teatergruppen som gjorde övningar där man skulle vara trasdocker och så vidare. Men jag upplever det som att jag kunde ha den balansgången. Jag tror till och med att brorsans polare var med och kollade på någon när vi satte upp någon föreställning i Folkets hus i Nykvarn. Så att det gick faktiskt då att balansera.
Var kom den idén ifrån att du skulle stå på scen? Hade du det hemma på något sätt?
Nej, men jag testade i skolan. Du vet, någon frågade, kan ha varit redan i ettan, två, kanske trean där någonstans när det började bli... Vi ska ha föräldramöte och så skulle det vara kul om vi spelade upp någonting. Eller roliga timmen fanns det också, fredagar, när lärarna inte orkade. De längtade till helgen, bag and box fanns ju inte då, men man ville därifrån. Och så nu färgar jag det här oerhört mycket och jag ber om ursäkt ifall någon tar illa vid sig. Men då fick ju eleverna ta över den sista timmen och det tyckte jag var kul. Och i Nykvarn så var jag med en klasskamrat som heter Peter Asplund som är en väldigt framstående jazzmusiker idag. Vi hittade varandra i det här och imiterade redan då Werner och Werner, kockarna från Nöjesmassakern och sådär. Så och jag bara kände att fan, det här svänger ju.
Vad roligt att du pratar om Werner och Werner, för Britta Zachary som ju är i avsnittet som kommer innan ditt pratade också om det, fast de gjorde liksom en kvinnlig version av det.
Ja. Med två. Men då var det ju en tv-kanal som var underhållning. Mm. Ettan. Tvåan var kultur. Så den tittar man inte på. Eller jag. Mm. Och då alla har samma minnen på något sätt. från en viss tid. 80-tal liksom.
Så att det säger någonting om någonting, tänker jag. Att man faktiskt går sen då till en teaterförening eller motsvarande.
Ja, men det... Jag kände mig så pass hemma när jag väl framträdde. Jag kände mig så bekväm. Mitt största framträdande var i sexans avslutning. Jag tror vi gick i femman då. Då var det några av tjejerna i klassen som hade gjort en dans. Och så undrade de om jag kunde vara med och liksom mima till låten. Tainted Love med Soft Cell. Mm. Och då sa jag, varför inte? Och jag kände att jag hjälpte dem lite också. Och så testade jag det och jag skämdes inte alls. Låna pappas fuskläderjacka och några solglasögon. Såg väl för jävligt ut.
Mm.
Men jag tyckte att det här lirar ju. Tyckte jag själv. Men och när jag hade gjort några så, och då var det ändå, ja, det var kanske 100 pers i gympasalen. Jag går i femman. Det när skämset är som störst. Så då när i högstadiet sen när det fanns en extra liksom, när det fanns teatergrupper med sköna ledare som inte var lärare och inte var föräldrar och inte var fotbollstränare som skrek okvädesordorten. Jag haft bra fotbollstränare också. Så var det, men det var roligt att komma i ett annat sammanhang och få göra andra saker. Och det har känts hemma hela tiden. Jag liksom tyckte det var roligt.
Har du aldrig liksom haft tillstämmelse till scenskräck, är det du säger?
Nej, inte scenskräck, men jag tycker det är jobbigt när jag inte vet sammanhanget. När är det kort förberedelse och lite otydligt, vad är det jag ska göra nu? Då kan jag få en liten klump i magen. Jag provar att göra fars också, och det är oerhört koncentrationskrävande. Vilket man kanske inte förstår liksom skillnaden mellan olika uttryckssätt på scenen, men det är så väldigt tekniskt, och det är många så här, man säger många meningar som liknar varandra ofta i fars för att det ska bli missförstånd, och säger man det fel i uppbyggnaden så blir det då faller hela bygget. Så det är oerhört, jag skulle vilja påstå, oerhört komplicerat med fars, och där kunde jag känna till slut att oron för att misslyckas blev större än glädjen liksom.
Okay.
Samtidigt som det fanns partier som man kunde slappna av lite mer. Men det vill jag bara, när ni går på fars så vill jag gärna att man tar med sig att det är tekniskt bygge. Även om det ser enkelt och allt liknar varandra och så är det, det måste bli rätt, annars så kan det bli jättefel.
Och det här gjorde du så tidigt liksom när du fortfarande var både hemma? Alltså...
Nej, det här, fars har jag bara gjort en gång, alltså den riktig fars, 2018. Så det är en sen upplevelse.
Ja, jag fattar.
Okay. Annars har jag hållit mig till sånt som jag känner mig bekväm med.
Ja, jag förstår. Men alltså, när du då sen flyttade till Södertälje, egen lägenhet, går gymnasiet. Hade du egen lägenhet och gick i gymnasiet?
Nej, inte i gymnasiet. Det här var efter lumpen.
Ja, okej. Okay.
Och jag började jobba på bank. Aha. I Stockholm. Så jag pendlade.
Okay.
Och då var en kompis från Nykvarn som hade en lägenhet. Och han skulle, jag vet inte om han skulle utomlands eller flytta ihop med en tjej. Eller, han hyrde ut till mig.
All right. Var tanken att du skulle ha ett riktigt jobb? Alltså?
Ja, tanken var nog att jag ville ju gå estetiskt gymnasie. Men jag lyssnade på min pappa som sa att det är bättre att skaffa en utbildning först. Sen kan du hålla på med teater, typ på fritiden. Och jag förstår honom, för att som sagt 40-talisterna var ju de första som fick tillgång till universitetsutbildning. Liksom, utan att man var tvungen att komma från en rik familj. Eller, så att det fanns en trygghet i det. Så att det var bara det han ville, att jag skulle ha en stabil grund. Och jag lyssnade på det och jag kände att jag fattade vad han menade. Mm. Så att det var ekonomi jag tänkte. Det här var ju slutet 80-tal också. Det var ju Wall Street-filmen kom. Alla skulle vara börshajar. Så jag skulle jobba på typ börsgolvet. Köra Porsche. Och ha en mobiltelefon med en tegelsten till batteri som vägde 24 kilo. Det skulle jag ha.
Fast monterad i en Porsche?
Jag skulle kunna ta ut den.
Ah, okay.
Ja. Det är sån batteri som gick att lyfta med.
Jag fattar.
Men... Så jag gick ekonomisk linje och sen var det lumpen, och så började jag jobba på bank för att bara känna av liksom, vad ska jag plugga, och man kunde göra karriär på bank då också. Men det fina i kråksången tycker jag själv, det är att jag 4-5 år senare började ändå jobba med dem som jag hade gått på estetisk gymnasium med, om jag hade valt den vägen. Peter Settman, Fredrik Granberg. Mm. Patrik Larsson. Så det blev liksom, det blev bara en liten sidobåge. Sen hamnade jag på det spåret som blev mitt karriärspår.
Men sökte du Handels typ?
Nej, jag hade alldeles för dåliga betyg i gymnasiet.
Okay.
Jag läste sociologi och praktisk filosofi i Lund. Ett par skrala poäng. Mm. Men jag var ett år i Lund i alla fall. Mm. Så det var ju nyttigt.
Fick du göra spex?
Nej, jag provfilmade, eller vad säger jag? Jag provade för Hipp Hipp killarna. Anders och Johan. Och,
ja, Johan, precis. Väster. Mm.
Som ju höll i spexet då. Det här minns nog inte de. Och jag hade ju ingen aning om vad provspelning var. Så jag hade ju inte förberett. Jag hade fått någon sån här spexlåt. Det här kan du ta med och läsa på inför imorgon. Och jag kunde ju inte signalerna. Jag fattar ju inte nycklarna för spex. Det var inte min påse.
Nej, okay.
Så att jag var inte i närheten att komma med.
Nej.
För att jag var nog helt värdelös, ska jag vara ärlig med att säga.
Jag fattar. Men som jag har förstått det, så blir du ju programledare som så himla ung. Vadå? Vad var du då? 22, 23?
23, ja.
Och var det då du känner att ja, men Nej, för det var väl inte där du hamnade med Fredrik Granberg? Och...
Nej, det var Alice Bar och Eva Röse.
Exakt.
Disneyklubben. Mm. Så det var, nej, det var bara bananskal. Det var, då hade jag väl bestämt mig, för jag hade varit lärarvikarie, så jag skulle plugga till lärare. Vad var det som var kokat ner till? Vad skulle jag kunna göra framöver? Och då var det en kompis till mig som hade hört på ett radioprogram som heter Jobbing. Radio Stockholm, som annonserade ut, det här var ju lågkonjunktur då. Så att det, man hjälpte till och med jobbannonser på radion. Och text-tv la de upp det på också. Så att jag, han tyckte, det här ska ju du söka, Johan. Och så då ringde jag till SVT. Kari Tomé svarade, en legendarisk producent. Som skällde ut mig och sa, men vi sa ju att ni skulle skicka in, inte ringa.
Okay. Mm.
Så då skickade jag in en ansökan. Som, och någon liten så här passfoto. Så att jag, de hade ju bläddrat förbi mig massa gånger. Så typ ett halvår senare så... Ja, men de hörde av sig ganska sent i processen. Mm. För då hade de plockat ur ett gäng från, jag tror var 4-5 tusen som hade sökt. Och så var vi, de hade provfilmat ett gäng, så var vi väl 12 stycken. Jag kom in liksom lite från vänster och så fick jag provfilma också ett par dagar. Och det landade i Alice, jag och Eva som programledare. Och när det är en sån pass stor urvalsprocess, 4-5 tusen, vad det kan ha varit. Och så många dagar och så många som provfilmade. Då kändes det som att ja, men då är det ju, det är ett bra nålsöga att ta sig igenom.
Mm.
Att här hör jag nog hemma. Jag behöver inte skämmas för mig eller känna att jag inte ska vara här. Utan det var så pass krångligt att ta sig in. Så att det stärkte mig.
Men hade du liksom... När du fick det tipset om att söka jobbet, hade du liksom närt någon slags dröm om att programleda då? Eller var det...
Jag vet, det var svårt definierat. Jag visste inte vad man kunde göra och vad som fanns. Vad fanns det för typ av jobb? Jag anade att det fanns en kreativ höjd i det, att det var fritt. Och jag hade ju ändå jobbat på bank och reception på hotell. Jag hade jobbat i växthus. Jag hade ju testat, vad ska man säga, riktiga jobb. Mm. Eller andra jobb. Jag ska inte förminska det jag gör. Men och kände att det här är inte riktigt... Jag känner mig inte hemma här. Jag kommer ju behöva anpassa mig, för att det är så man gör för att få en inkomst. Men jag närde en dröm att vara lite det här friare. Jag kände mig lite friare när jag var på en scen eller när jag fick göra sketcher. Och jag märkte att det togs emot bra, så... Men jag hade inte en bild av att man kunde leva av det, liksom få betalt för det.
Mm.
Så då var det här liksom en, ja, men det här var ett jobb. Det var på de sökte i jobbannonser, så sökte de en programledare, så ja, men då är det ju ett jobb. Och jag hade precis varit på Patent- och registreringsverket och sökt jobb, för som sagt, det var lågkonjunktur och innan jag skulle börja plugga så var jag tvungen att ha något jobb. Och då skulle jag få komma på en ny intervju. Men jag kände bara att nej, vet ni vad, ni kommer nog inte ha någon nytta av mig här. Och då var det typ en vecka senare så var det min kompis som hörde av sig om det här programledarjobbet.
Ja, wow.
Så det var så mycket som taggade i varandra.
Ja. Men det är ju ganska, alltså det är rätt häftigt, för det var väl ett nytt format då också, alltså Disneyklubben. Ni var första...
Ja, och det var väldigt kontroversiellt också från de... Den gamla barnprogramavdelningen var ju mer åt det kommunistiska hållet. Som man har köpt in tjeckiska dock-tv-program.
Ja, professor Baltasar. Och...
Ja, och Vargen och Kaninen. Alltså det var så här, det fanns ju tecknad... Disney var satan.
Mm.
För att det var så kommersiellt. Och det var... Den generationen fanns kvar på barnavdelningen. Så att det var lite stormigt där. Det drabbades inte vi jättemycket av, förutom någon debattartikel som någon på barn hade skrivit och sänt in.
Också men, märkligt i och för sig att det hette Disneyklubben och ja, att det gick i SVT.
Det var extremt kommersiellt ju. Vi sålde ju deras grejer. Mm. Så att det fanns en poäng i att klaga på det. Det var också, det har jag ju förstått efteråt, att Disney hade ju Touchstone Pictures. Så att det var för att få del av det paketet, liksom Jakten på Försvunna skatten och väldigt stora filmer, så var det, jag tror att SVT blev lite utpressade. Ni måste göra Disneyklubben också för att få tillgång till det här paketet.
Okay.
Och sen att det fanns väldigt tydliga instruktioner hur programledarna skulle vara, hur det skulle se ut. Och som var väldigt strikta och ja, ganska fruktansvärda, tror jag.
All right, det var liksom en brandbook typ.
Ja, men förståeligt, om man kan Disneys historia, så gjorde han ju Oswald the Lucky Rabbit, tror jag den hette, som var den första, det som blev Musse Pigg sen. Men han tog inte rättigheterna på det, så han fick sparken från den studion och liksom ville ha, fast Oswald är ju min, så bara, skit i det du. Och då startade han upp sin egen studio och gjorde Musse Pigg. Och bara tog copy på allt och bara rättigheter. Han blev ju rättighetsnazist. I färger och liksom att kontroll över det. Och det följde ju med när vi skulle göra Disneyklubben. Så att vår scenograf hade gjort ett bord där de tre små grisarna var pelare och bar upp det. Det var häftigt. Men då kom vår kontrollant från Disney, för det hade vi en sån, och sa att no pigs under the table.
Okej.
Okay. Typ så.
Ja, jag fattar. Men och du var, då var du liksom typecastad som den snygga unga killen?
Jag vet inte. Jag tror snarare att jag var lugnet mellan stormarna.
Ja, okej.
Okay. Alice och Eva har och hade mycket mer energi. Mm. Än vad jag hade. Så jag tror faktiskt att de tog in... På min polaroidbild som de tog inför castingen, så stod det lång, eventuellt för lugn.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Det var första screeningen av mig. Så att, och när jag kom in i tv-studion så sa samma fotograf då, som hade gjort grisbordet, att men han är ju inte tv-format. Och då var det inte 16:9 som är ju bredbild, utan då var det 4:6 eller vad, eller
4:3.
4:3. Mm. Så att det var mer kvadratiskt. Aha, och då borde jag borde ha fått mer plats då, tycker jag. Ja. Men jag var för lång.
Ja,
okay. Så jag fick sitta mycket.
Ja, okej. Okay. Men jag ligger ju på YouTube de här tidiga Disneyklubben grejerna.
Jag vill inte titta.
Nej, men du var så fruktansvärt stilig alltså.
Jaså?
Ja.
Ja, jag
säger inte att du inte är det nu. Men,
jag är mer mogen nu.
Ja, ja. Men var det kul?
Det var väldigt roligt. Alltså roligt att få jobbet. Ja. Roligt att känna att fan, jag får vara med här. Mm. Sen märkte ju alla vi tre att... Alltså att vara programledare i det formatet, det var ju inte så svårt. För vi blev ju... Alla pekade ju med hela handen. Och det var lilla gubben, du ska inte... kommer med idéer här liksom, efter något halvår när vi var varma kläderna och ville testa, ska vi verkligen göra så här, det känns trögt och långsamt och lite trist, så då fick vi lite klapp på huvudet. Så vi fick skriva själva efter två säsonger, tror jag. Då blev det, och så, vi hade ju väldigt duktiga manusförfattare, Annika Sundberg, som fortfarande är väldigt duktig, så att vi var alla otroligt bra gäng som jobbade med det, men vi var ju nybörjare och skulle ju behandlas som det, absolut. Men det var, man fick ett manus, där ska du stå. Mm. Så att det var roligare när vi fick börja skriva sen. Men det var ju fortfarande så att det här vill jag lära mig mer av. Inte så här, det här vill jag fortsätta göra resten av livet och vara programledare. Utan mer kunna processen och kunna och veta hur man gör.
Jag ska säga att om det var någon lyssnare nu som noterade att du sa scenograf första gången och fotograf andra gången.
Jaså.
Så vill jag bara säga till den lyssnaren, jag hörde det också. Men jag tror att du menade scenograf båda gångerna.
Vad skumt ändå att jag bytte ut det.
Ja, så kan det vara ibland.
Ja, då öppnar jag en lucka in i mitt huvud.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Men jag undrar också, det här är ju liksom precis då när Stenbeck ska dra igång TV3, typ TV4 kanske redan fanns. Nej, det måste
92,
ha varit
tvärtom. Jo, men det var samtidigt som TV4 startades.
Ja, så att det var liksom någon slags kommersialisering av SVT. Men det måste ju också ha varit, jag menar, lejonparten av svenska kids kollade väl fortfarande på SVT. Ni måste ju ha haft otroligt stor publik.
Ja, det var ju fredagsunderhållning. Så vi var ju starten på helgen då. Så det var en väldigt bred publik fick vi ju. Mm. Och lite svältfött på lättsam underhållning, vilket vi var. Vi hade artister som spelade, vi gjorde reportage. Vi krängde Disney och visade Disney-filmer. Så att det var färgglatt och det var lättsamt. Så, ja, men det var ju ett stort genomslag.
Mm. Och hur var det liksom att gå ut på stan för dig då?
Det var inga större problem.
Okej.
Okay. Det var, nej. Det,
jag säger inte att det var, varför trodde du att jag antog att det skulle vara problem? Jag tänkte mer att du skulle få massa kärlek, att kidsen skulle flockas kring det. Och...
Ja, men om man tycker det är jobbigt att få uppmärksamhet, tror jag du menar.
Ja, okej. Okay. Tycker man det?
Jag tror det är värre idag hur det ser ut med hur folk kan kommentera på olika plattformar. Där var det, alltså barn som kommer fram och har sett något som jag gjort, det var ju bara kul. Mm. Och jag hade ju varit lärarvikarie och så att det var nästan som att klassen hade tittat. Och alla kände ju igen läraren, så jag tog med mig lite det.
Men kändes det som att det här var ett genombrott för dig? Det måste det väl ha varit?
Nej, inte direkt. Det var inte så att telefonen gick varm efteråt.
Okay.
Det gjorde inte. Jag vet inte om jag fick inte visa upp så mycket kanske. Och det, jag vet inte hur det är idag. Det är nog ännu tuffare idag. Bara för att du gör någonting som syns väldigt mycket och exponeras, så är inte det per automatik att man får, kan rida på det. Så jag vet att Alice fortsatte ju och fick mycket mer anbud, till exempel som programledare. Så. Och Eva hade ju sin teaterkarriär, det var hennes spår.
Mm.
Så jag började ju mer intressera mig för att lära mig tv-jobbet. Så jag började jobba redaktionellt då, med Mark Levengood och Pekka Heino i deras program. Och jobbade, och de är otroligt kunniga och duktiga och noggranna. Så att jag lärde mig väldigt mycket genom att bara finnas i samma redaktion. Och liksom bara göra grundsysslor och research.
Vad var det för program?
Aha, Samark hette Mark Levengoods program.
Mm.
Och Pekka Heinos, han gjorde ju Röda tråden som var en frågesport. Och då gjorde jag den frågesporten som kom efter, som ingen kommer ihåg. Men det handlade om att para ihop bilder. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad den hette. Det här var jag lite frågade redaktör.
Jag fattar. Mm. Alltså du jobbade på golvet. Och var det för att du ville det? Eller för att det bara blev så?
Nej, men jag ville vara kvar. Och jag kände mig lite som en kontorsmänniska fortfarande. Alltså att jag trivdes i den miljön. Med att sitta vid ett skrivbord. Och man hade kollegor. Men det var så kreativt jämfört med jobben jag hade haft tidigare. Så att jag fick båda världarna. Liksom tryggheten i att ha, liksom det var ett, nu gör jag citationstecken, riktigt jobb. Och samtidigt som det var väldigt kreativt och jag lärde mig massor. I samma veva så fick jag börja göra Bolibompa-program också. Där det var väldigt fritt och väldigt lärorikt. Nu ska du göra poer och inslag väldigt enkelt vid ett skrivbord som är 2 minuter och 45 sekunder. Mm. Eller 1:30. Så jag lärde mig hur lång tid saker tar, hur lång tid saker är intressanta. Det var en oerhört bra skola. Jag har gått i tv-skola i 20 år kanske och sen har jag kunnat utnyttja det i de senaste 10 åren.
Ja, just det. Ja, för jag insåg att nästa år så är det ju 30 år sedan du syntes i rutan första gången.
Ja.
Men jag kanske slarvig i min research, men gjorde du inte ganska tidigt något slags sånt blanka golv talkshow på TV4 med kids också?
Sören. Kom det. Ja, det var min första humorprogram som jag liksom skrev själv tillsammans med Fia som var producent, projektledare. Och vi fick, det var olika händelser som gjorde att vi hade 2 veckor kvar till att vi skulle in i studio och det fanns inga manus. Så då fick skriva ett manus per dag för att hinna bli färdigt. Så post-it lappar ovanför skrivbordet. Det var min skrivarkurs kan jag säga.
Okay, ja.
Men det var ju ett program, det var, TV4 sa ju till Peter Settman och Fredrik Granberg, vi vill ha barnprogram och vi vill att ni gör det. Och det ska vara tvärt emot SVT. Så man ska inte lära sig något, utan det ska vara underhållning. Man ska bara skratta. Barnen ska få skratta. Och gärna, och Peter och Fredde och alla som jobbar med dem gjorde ju saker som vi själva tyckte var roligt. Så då blev det att föräldrarna tittade också. Och Sören var ju en relationsexpert som egentligen bara använde det här som någon slags karriärstege, för han ville ju ha större shower på vuxentid. Mm. Så barnen var, det var bara brickor i hans karriärstege.
Okej. Okay. Låter som ett rätt kul.
Ja, mm. Och han, det var ju manusskrivet såklart. Så alla barn var med och castade och sådär. Så att när de kom in i hans glittriga Las Vegas show och hade ett problem, man skickade in ett brev. Så jag får inte chans på Stefan, liksom, för att han ser mig inte ens. Och så har Sören något knasigt problem. Ja, men du kan väl ha på dig någon påfågelkostym eller något. Så nej, det är ingen fara, Sören. Jag har träffat Stefan, han är jättetrevlig nu. Så att jag har chans på honom.
Okay.
Så att de har redan fixat det oftast. När de kom. Och då skiter vi det då. Jag sjunger en sång, hörni, häng med. Så hade jag en trio med tjejer i 12-årsåldern som stod.
Låtsade spela
och jag sjöng cover på gamla låtar. Och jag sjöng på riktigt. Och det lät ju inte bra. Och det skulle det inte göra, för att det var Sören som tyckte att han var bra. Och så efter någon tidigt inspelningen så kom det fram en jättefin ljusdesigner så här. Så, Johan, du vet att du inte sätter tonen. Ja, tack. Det ska vara så. Okej, jag förstod inte riktigt.
Nej, jag fattar. Mm.
Ja, men där föddes det som har följt mig ganska mycket. Det här att jag spelar personer som har liten hjärna, stort hjärta. Kan jag ändå koka ner det till. Man ser att den här snubben vill så jävla mycket men har inte kapacitet. Men skiter lite i det och kör ändå. Jag tror att det finns en, vad ska man säga, Stig Helmer-effekt där, att man tycker om någon som inte är jättebra på det, men liksom, ja, men jag kan väl försöka.
Men det är ju intressant att Sören hade det drivet att han ville in i vuxen-tv, för jag har en känsla av att kanske ännu mer då på din tid inom citationstecken åter, men att gjorde du mycket barn-tv så var du liksom bränd.
Ja, men så kan det nog vara. Så kan det nog vara. Och så här, om jag bara hade gjort Bolibompa, då kanske steget hade varit liksom längre. Även om jag hade trivts med att göra Bolibompa resten av livet. För det var väldigt roligt och väldigt fritt. Men sen blev det ju när jag fick jobba med Peter och Fredde och göra humor för barn. då blev det ju att vi gjorde humor som inte var det man hade sett förut för barn. Liksom. Vi hade inte så mycket filter, utan vi körde det vi tyckte var kul. Och så tog man bort svordomar och könsord. Och då kunde vuxna tycka det var skoj också. Så då, övergången blev inte så stor sen. Men när jag gjorde Dr. Mugg så, med Fredrik Granberg, då var ju det, och Markoolio då som Dr. Mugg, jag var Kapten Filling. Då var vi också, vuxna tyckte det var roligt. Och sen Hem till Midgård, som också var liksom ett väldigt kraftigt uttryck. Det liksom, vi körde 110, så att både barn och vuxna gillade det också. Så det blev liksom en naturlig övergång på något sätt.
Ja, just det. Mm.
Men jag minns att där började ju just det här att jag inte hade kritikerna med mig. Sören var ju inte omtyckt bland kritiker. Okay. För att där påstods det att barn inte förstår ironi. Men jag menar då att Sören, han var en clown. Han var, alla barn fattade att det här är ju en misslyckad stackare som vill någon annanstans, som inte var här. För att jag säger att snart är jag i Las Vegas, vi ses där. Mm. Och det förstod 10-12-åringar mycket väl. Så att det blir så här, när vuxna ska tänka åt andra. Så, ja.
Men du kände aldrig att du höll på att fastna med barnen?
Nej. Alltså det var så väldigt roliga grejer vi gjorde. Mm. Så att det för mig spelade ingen roll. Och jag tycker jag har fortsatt på samma sätt. Liksom. Fram till helt perfekt, får jag väl ändå säga. För där gör jag ju någonting annat. Mm. Än det här att köra 110% outputen. Liksom.
Men om man ska prata liksom om... Eller är det fel att säga att, även om jag vet att första säsongen inte gick fantastiskt, men att liksom Partaj var ett stort break på något sätt?
Det var det. Framförallt så hade jag ju, vad ska man säga, sadlat om. Men jag var ju utvecklingsproducent. Jag jobbade som producent, och mitt uppdrag när Baluba, som jag jobbade på då, fick liksom en beställning från Kanal 5 att vi ska göra humor, så kallad container-tv, ett ramverk där man kan fylla med allt möjligt i. Då var jag, blev jag utsedd som redaktör till det här uppstartsprojektet. Och sen sa jag liksom i förbigående till Peter då, Sättman, som jag hade liksom kommit tillbaks till, eller vi hade träffats igen då efter ett gäng år ifrån varandra. Så sa jag att fan, det här hade ju varit kul att vara med i. Och så när jag är borta på en kort semester då över sommaren, så ser jag att när jag kommer tillbaka så sitter mitt foto i ensemblen. Där Kristin Meltzer var med också. Då hade vi gjort barnprogram ihop på Fyran. Gjort sketcher ihop. Så hon hade väl gått i god för mig att jag kunde.
Ja, men vad fint. Ja. Vilken rolig överraskning.
Ja, det var så här. Varför är min bild där? Ja. Du är med. Ja, just det. Du ska vara med i ensemblen, så att du är inte redaktör längre.
Vad var tanken att ni skulle göra för tv då?
Ja, det kan man ju fråga sig. Men det var inte imitationer.
Nej.
Utan då var det, vi ska göra roliga saker. Mm. I ett format som man kan liksom stoppa in lite vad som helst. Så att första säsongen var ett oerhört trevande. Där vi inte riktigt fick styr på exakt vad det var. Men det var tillräckligt mycket genomslag för att vi skulle få en andra säsong. Och när den beställningen kom på andra säsongen, då... Det var nästan så att det var en liten tår i ögat. För jag kände att nu var roligt att få göra det här.
Mm.
Att få komma tillbaks till att liksom busa och skoja framför kameran. Mm. För jag var fullt nöjd med att vara producent och redaktör och annat. Jag hade var inställd på att det var det som var min framtid för 10 år sedan.
Hur linjerar det här på något sätt med typ att YouTube breakar? För jag tänker alltså just den här klipp. Kulturen som vi är mitt uppe i nu. Mm.
Ja, det har jag fan inte tänkt på. Men det har du rätt i. Det var YouTube som det spred sig på. Men också att det som förr kallades för kvällspressen började, alltså Aftonbladet Expressen, visade klipp. Och när vi då, när jag och Kristin och de andra gjorde politiker, och vi var ganska vassa och hårda, när Fredrik Reinfeldt var nyskild, så gjorde vi en politiker söker fru, liksom ganska hård sån.
Mm.
Och då kunde liksom det komma upp i pressens klipp på och liksom locka till sig nya tittare. Men även YouTube och Facebook-gruppen. Alltså där var också klippen spred sig. Så det hjälpte Partaj att växa och komma ut. När vi började göra imitationer säsong 2 mer. Vi hade gjort testat det säsong 1. Och sen blev det inriktningen för det fick fäste. Och det fick en spridning.
Mm. Hur var den liksom, när ni då går och börjar jobba med säsong 2 som väl är liksom där det lite grann hittar sin form. Hur var den tiden?
Det var fantastiskt för då hade vi just att få chansen. Det händer inte ofta och mer sällan att man får en chans till. För då, jag tror det fanns tillräckligt mycket data från, liksom, det var ju bara linjärt tittande då, och se att här stannar folk kvar vid de apparater som mäter tittning. Och då var det väl vid när vi gjorde parodier och klädde, liksom härmades. Och då kunde vi gå in med det lite mer trygga. Det är det här vi ska göra. Vi ska göra ett uttryck som man har då, Saturday Night Live. Och jag menar, fredag hela veckan och det har ju gjorts parodiprogram tidigare liksom, så som vi kunde se tillbaks på att det här funkar, ha en studiodel och sen så går vi ut i liksom i sketcher.
Du berättade för någon timme sedan typ att du imiterade redan som barn, men kom det där liksom naturligt för dig? Hade du hållit på med det hela tiden?
Nej, men jag visste ju inte liksom vilken vad jag klarade av. Men jag kommer ihåg att jag gjorde Olof Palme. När mina föräldrar hade fest och sådär så kunde jag kliva in i en Palme. Eller Anders Gernandt som var en sportkommentator hade väldigt tydliga R.
Ja, just
det. River! Mm. Det där var inte alls likt så kolla inte upp det. Men så att jag började känna att vänta nu, det här är ju lite... Och dialekter hade jag också. Jag hade ju ingen aning om att jag kunde se ut som... både Plura och Fredrik Reinfeldt tack vare Mia Bengtsson som var vår huvudmaskör som är begåvning. Och hon bara kunde rita några streck och så, men vänta nu ser jag ut som Anders Borg helt plötsligt. Hur gjorde du det där? Så att jag har ett väldigt opersonligt face tror jag som bara kunde med några streck så blir jag lik.
Men hur gör du sen då? För det här tror jag folk är jättenyfikna på. Hur du faktiskt, ja men, så att säga, blir Zlatan eller Reinfeldt?
Nej, men jag brukar säga att jag kisar. Jag tittar på inslag. Och så, vad är det som syns om jag inte tittar så noggrant? Okay. Vad är de stora gesterna? Vad är det jag tar med mig om jag tittar lite grann? Absolut. Zlatan, han säger det kanske 3 gånger. I en intervju. Mm. Nej, absolut. Jag är bäst. Och då är det så här, okej, absolut, säger jag. Och då drar jag på med det. Så att ju mer, om jag liksom försökte studera så blev det komplicerat. Så då är det bättre. Då tar jag tillbaka det här att jag öser på. Och så tar jag någonting som jag plockar upp när jag tittar. Jag tittar på 4 klipp. Vad är min samlade bild av det jag ser? Och så kör jag på det lite för mycket. Och då blir folk trygga tror jag också att den här killen tvekar inte. Han verkar trygg i det han gör. Ja, så då kan jag slappna av. Som en ståuppkomiker som börjar liksom stamma, då är det då knyter det sig i magen för alla i publiken. Om jag skulle imitera och se ut som att jag inte riktigt tror på det, det blir också så här, då blir det knut i magen, helt övertygad om.
Det är kul att göra imitationer.
Det är väldigt roligt. Ja, men det är en tydlig... Det är ju läskigt också om det blir fel, om man gör något som är dåligt. Alltså Fredrik Reinfeldt, när jag gjorde honom, som tur var så blev jag väldigt lik när jag fick en bald cap på mig och bruna linser och kostym med röd slips. Då var det så här, jag var lite orolig för, och det här är Mia Bengtsson igen som ska få cred för det. När jag gick på gatan, jag hade en paus. Jag var på någon mack och köpte en räkmacka och så skulle gå tillbaka till set. Och jag inser att folk tittar på mig på avstånd liksom, framförallt. Borde inte jag ha någon slags livvakt? Det här var när han var statsminister. Mm. Om det är någon som har en grudge här, kommer jag ta kulan då? Eller hoten och hatet?
Det var så pass alltså.
Ja, men jag kände lite att så bra var masken. Mm. Men det var svårt att sätta rösten för att han är ju fortfarande väldigt så... Han är ju nedtonad och... kontrollerad så att det finns inte så mycket att gå på röstmässigt utan då är det mer att man byter ihop jag kan inte låta som honom. Om jag försöker att vara liksom en statsminister mer och lita på att jag ser ut som honom.
Men nu har du ju spelat Johan Pettersson i 4 år. Liksom.
Ja.
Saknar du det där med att göra gubbar och karaktärer?
Nej, alltså jag saknar inte att sitta 2,5 timme och bli Plura och få liksom lös haka och sån här lösskägg som man klipper sönder och sen lägger lim på kinden och sen duttar på och som sen trillar ner under den här fetthakan som jag hade och kliar hela dagen. Och jag är fastlåst just när jag var Plura. Mm. Så jag kunde inte röra nacken, jag kunde inte vida huvudet. Och var det i 2,5 timmar smink och sen 8 timmars inspelning, det saknar jag inte. Så då är det asskönt att bara fixa håret, platta det lite grann och trimma skägget och så. Nu kör vi.
Det gick ju till slut väldigt, väldigt bra för Partaj, eller hur?
Ja.
Så pass också så att ni gjorde en spin-off som verkar ligga dig otroligt varmt om hjärtat.
Ja.
Det är liksom Café Bärs känns, ja men på, alltså är det verkligen din bebis på något sätt eller?
Ja, men jag kände mig väldigt, det är väl så här också att vi hade aldrig fått göra Café Bärs om inte det hade börjat som en sketch i Partaj. Därför att du kan inte idag, du kunde inte då gå till en tv-kanal och säga, men lyssna, det är 4 killar som tar en bira och så gafflar de lite och kollar på klipp. Och de försöker göra tv, men de är inte så bra på det. Vad säger ni? Ska vi köra? Mm. Nej, det hade inte hänt.
Den är svårpitchat.
Den är svårpitchat. Men när vi gjorde det som sketcher och det var Andreas Totti som är Hasse Hansson förstås, om man kan Kaffebärs. Han och Stefan Wik som är hjärnorna bakom det här, som även har gjort allt roligt som man ser, Morran och Tobias och så vidare, de är fantastiska. Så deras manus och deras, men Andreas var väldigt noga med att vi skulle säga tjäna. Mm. Inte tjena eller tjänare, utan tjäna. Det var jätteviktigt. Mm. Och så hade vi en regissör, Jon, som, vet ni vad, när ni går ifrån varandra. Vi säger ju tjäna jättemycket i början. Och sen så säger ni tjäna igen när ni ses. Fast, för ni tänker inte på att det bara är ett klipp. Det är ett klipp däremellan. Så det känns som att ni kommer från när ni precis sa tjäna. Så säg tjäna igen. Och det blev grejen att vi sa tjäna. Fast det var, vi precis hade sagt det. Så kom, ja nu är det lite relationstips med Hasse Hansson. Tjäna. Då blir det ett nytt tjäna.
Mm.
Och det blev grejen. Liksom. Mm. Att vi använde oss av just de här killarna som inte kan göra tv. Det blir, ja, vad kan det vara? Charmigt.
Mm.
Och väldigt svårt som sagt att sälja in det om man inte ser det. Och sen tror jag vi satte fingret på något, det här med killar som, ja, fan vad mycket känslor det blev nu då. Nu tycker jag vi håller käft och klunkar lite på biran så kan vi kolla på ett inslag.
Mm.
Det finns där ute, den känslan. Liksom.
Men varför behövde man det då? 2013?
Ja, hade ändå inte sett det. Eller det var harmlöst, det var ofarligt. Och det var, men det fanns någon slags igenkänning. Och sen, jag tror inte man tänkte på det, men oerhört mycket arbete bakom manusen. Och klippen som visades. Vi visade liksom Café Bärs från Korea eller från 50-talet. Vi gjorde musikvideos. Och Ted Åström som liksom visade ur arkivet som Dobben. Man kallas för. Det var oerhört mycket jobb bakom, men det ser så lättsamt ut. Mm. Jag tror att man tänker nog inte på det, men det är väldigt genomtänkt och mycket arbete bakom.
Okej, så då är vi i princip faktiskt i mål, om vi ska prata kronologi, så är vi framme då vid Helt Perfekt, som uppenbarligen tog, vadå, 2 år från idé till att den kommer in i rutan?
Nej, inte 2 år, men jag kommer inte ihåg exakt. Men det tog väl något år från att vi bestämde oss för, eller som jag fick frågan från kanalen, och vi båda överens om att Eva skulle vara med, Eva Röse.
Mm.
Och till att vi ställde frågan till henne och till att det blev ett projekt och med ett bolag och så vidare.
Kul projekt ju.
Väldigt roligt.
Ja.
Väldigt roligt att få vara. Vi tvekade väl ett tag där, ska vi använda våra riktiga namn eller inte? Mm. Men i förlagen då i Norge så hade de gjort det. Och det blir en, jag tror det är en av det som lyfter helt perfekt, eller gör det intressant, är just att vi har med cameos och vi har våra egna namn. Så att, som jag har förstått det, så finns det någon som tror att det är en reality.
Oh, wow.
Att det var ju Parneviks och Wahlgrens och som var, är Wahlgrens ju stora fortfarande, men som var ännu mer stort då, att man skulle vara en familj liksom. Och då var det Pettersson Röse som vi fick följa med hem hos. Och det var ju trist för mina föräldrar då, när jag något avsnitt liksom körde upp en dildo i rumpan när jag var i badkaret, och så, att folk då ska tänka att det där är Johan. Ja, så gick det för honom. Vad han gör för att synas på tv.
Ja.
Usch, och så får jag sms från mamma. Usch Johan, det här var inte roligt.
Ja, så får du det.
Ja. Ikväll var det okej.
Okay. All right, så ja, de följer det fortfarande.
Ja, det gör de. De är stolta och glada. Utom just när det blir lite för ekivåkt.
Men speaking of which då, så är det ju intressant att prata med någon som har jobbat med humor i nästan hela sitt liv. Vad är roligt? Vad är det som funkar?
Det är en väldigt bred fråga. Men jag skulle nog vilja använda musik som jämförelse. Alltså för mig så är det så att när musik svänger, då svänger det. Alltså jag känner ju i kroppen när det är en bra låt. Och då spelar det ingen roll vilken genre egentligen. Det, bara det lirar. Och du får min kropp att liksom bara snappa upp det som, fan det här är skönt. Så tycker jag det är med humor också. Jag kan se på papper om det svänger, eller jag kan se liksom, det här skulle, nu när jag har jobbat med det så pass länge, att det här, så här skulle jag kunna behandla det här materialet för att få det att svänga, för jag vet ungefär hur mitt instrument är. Så att jag tycker det är jättesvårt. Jag stå upp komik har jag full respekt för, men det är så svårt liksom. Du måste vara i rummet också och känna av hur är det där liksom. Men det är lättare att se liksom sketcher och sånt där som du kan kontrollera och klippa. Och sen manus. För humor är ju så väldigt olika. Liksom, vad folk tycker om det. Som med musik. Men det är roligt med till exempel. För Partaj var det så att men allt är inte roligt. Det var alla som jag pratade med sa det. Och recensenter också. Ja, allt är inte roligt, men det är tillräckligt många toppar för att det ska vara bra. Liksom. Hem till Midgård, den här vikingaserien vi gjorde, det var också sådär att det var inte omtyckt av recensenter, men det fanns ett gäng som gillade så mycket så att det är kvar i deras medvetande. Man har kvar liksom DVD-er om man inte hittar klippen på olika plattformar. Så att, och då var det några som fastnade jättemycket för det. För att då var det ju en tid när det var sitcoms, alltså det var Care of Segemyr som var ett jättebra humorprogram, men du sa det var en soffa i mitten och så var det utgångar och så var det fyra kameror, fem kameror och pålagt skratt. Medan vi då hade handkamera och gick runt och slog varandra och sparkade i pungen och så. Och det gillar ju inte alla. Men de som gillar det, de gillar det. Så att, men jag är jätteglad över att jag vet själv ungefär vart jag står vad det gäller humor och vad jag kan leverera, så att jag inte behöver gå på förhoppningsvis stora minor.
Nej, men det känns ju också som att det som svänger i dig svänger ju väldigt många andra också. Du är ju liksom folklig.
Ja, kanske. Jag är nog bred alltså, på det sättet. Att jag, så här, jag vill vara tydlig. Jag vill inte vara svår i humorn. Därför var det ett stort steg att göra Helt Perfekt. För den är... Jag spelar ju en väldigt egocentrisk människa som tycker att rätt ska vara rätt. Och då kräver det tålamod av de som tittar för att få liksom en utväxling av det. Hur ska det gå? Liksom? Alla vet att det skiter sig. Mm. Men på vilket sätt? Och då måste jag göra det på ett sätt... Jag tycker att Helt Perfekt är liksom, det har en trovärdighet. Så det är inte bara humor, utan det är fan, så där är det ju. Eller så där är jag också, vad krånglig jag kan vara. Eller ja, det där, jag vet vem som är sån. Så... Och då finns det liksom ett värde i att det blir trovärdigt. Och är Johan så där och Eva så där på riktigt liksom. Så att man håller ut till att se hur det ska gå. Och väldigt välskrivna manus som gör att det blir intressant. Och väldigt bra, rakt igenom så är det väldigt duktiga människor som är med.
Men det blir, du ska fortsätta göra tv?
Det är ju min målsättning.
Ja.
Men om jag inte skulle få göra det så känner jag mig väldigt nöjd så här långt. Jag har verkligen fått göra allt jag har kunnat drömma om. Och skulle jag hamna i någon redaktionellt sammanhang så skulle inte det göra någonting alls. Det ska vara rätt projekt i sådana fall om jag ska göra synas igen i rutan.
Mm.
För det har jag hittills tycker jag att jag... När jag var programledare så har jag hamnat i sammanhang som kanske inte var de bästa. Och jag inte var mest rätt person. Men allt som har varit skrivet och liksom dramatiserat tycker jag att det har gått bra. Så därför vill jag vara noga med, om jag ska göra någonting mer, vad det ska vara.
Mm. Det blir inga fler barnböcker?
Nej, jag har en ölbok som jag skissat lite på. Det är så många mikrobryggerier i Sverige. Och jag tycker, det jag uppfattar det som, att det finns en stolthet kring de här mikrobryggerierna ute på lokala orter. Och det skulle jag vilja, hjälpa till att lyfta fram dem som kämpar där ute mot de stora jättestora ölbolagen. Liksom. Så finns det en lokal koppling och en stolthet, och särskilt de som liksom serverar mat och så också, så man kan samlas där. Förhoppningsvis nu när alla har fått sprutor också så kan vi ses ännu mer vid mikrobryggerier. Gör en liten guide och lite tips vad man kan laga till de här olika ölen.
Bra idé.
Hur
långt har du kommit?
Jag håller på och pratar med olika samarbetspartners.
Ja, wow. Okay.
För att vi vill göra det på rätt sätt och att kommer ut på rätt kanaler och så. Det är inget vinstdrivande projekt om man säger så. Det ska inte gå back, men jag vill göra det för att just lyfta det lokala. Det finns så många bra bryggare där ute nu, flera hundra stycken bryggerier.
Du, jag tänkte att vi skulle köra succémomentet frågor du inte fått förut.
Åh, vad kul.
Eller hur?
Vad roligt att få vara med.
Vad är klockan?
Den frågan har jag fått förut.
Ja, okej. Okay.
Men jag har ju ingen på armen.
Nej.
Jag skulle gissa 11:20.
Snyggt. Det var fel på 2 minuter. Men
nej.
Rätt svar var en uppfinning som visar tid.
Fy fan. Ja, men då vet jag på ungefär att jag inte kan veta.
Du vet, folk kan ju lyssna på det här när som helst. Det är jättemissvisande ifall att klockan är 11:20.
Okej, okay, nästa då.
Det ställer till,
har du en till eller?
Det ställer till det något så in i helvete för
ge mig
folk.
Nästa, jag ska sätta nästa.
Japp. Finns det någon som helst uppsida med rakning?
Nu ska vi se, var det där en ordvits eller?
Nej, jag tror inte det.
Ja, har du gjort något brottsligt så kan du ju förändra ditt utseende.
Ja, det är sant.
Så det är väl en uppsida för de dummingarna som har gjort något brottsligt.
Mm. Jag kan också uppskatta känslan av att man är så här len i ansiktet.
Ja, jag tycker det är otäckt. Mm. Jag ser bättre ut med lite stubb har jag också identifierat.
Ja, men jag med tyvärr. Hur provocerad är du av det faktum att Mark Levengood fick ärva den där jättevillan i Saltsjöbaden eller vad fan det var?
Ja, det var ju inte karma. För de var ju snorrika redan innan. Har de gjort ett barnhem av det eller något fint?
Det tror jag inte.
Nej,
jag
men
tror det är sommarstuga.
Då är jag missundsam.
Ja.
Verkligen.
Du skulle ju också bara kunna komma över det. Det var ju jättelänge sedan han ärvde
den. Men du påminner mig nu. Nu blev jag lite irriterad. Det är ju tack vare dig, eller ja. På grund av dig.
Ja. Hur många olika sorters golv är rimligt i en femrumsvilla?
Jag skulle säga 2.
Okej.
Okay. Sten i kanske kök och hall. Och sen samma typ av trägolv i resten.
Ja.
Alltså sten i badrum också. Ja, såklart väl. Golvvärme och så. Mm.
Ska du ha samma typ av golv i badrummet som i köket och hallen?
Ah, det vore ju nice.
Tycker du det? Du har ingen... Önskan om att liksom separera.
Ja, men jag skulle vilja testa det.
Mm.
Och sen om jag ångrar mig så kan man ju alltid riva upp det.
Ja.
Om man är Mark Levengood.
Perfekt. Så rätt svar var alltså 2.
Ja.
Mm. Vad tycker vi egentligen om nyttig glass?
Djävulens påfund. Det är så idiotiskt.
Mm.
Det är ju som lätt och lagom en gång i tiden. Eller liksom... Ska man ha det, ska man ju ha det. Eller osockrad läsk, vad i helvete? Varför?
Jag tycker det var rätt svar. Köpte en nyttig glass som kostade 69 spänn för en halv liter, tror jag.
Ja. Det är lika dumt som en onyttig morot. Liksom. Bara, varför knöla till det?
Tog hem, åt, tänkte den här superdyra nyttiga glassen, den måste ju vara godare än den där som kostar hälften så mycket. Det smakade också papp.
Mm. Ja. Fett och socker. Mm. Ska du väl ha fett och socker, ta det.
Ja, det tycker jag med. Men vadå, lightless kan man väl få dricka?
Nej. Jag gör det då, men du får inte min respekt.
Nej, och den vill jag gärna ha, Johan.
Ja, vad trevligt. Mm.
Med det så tänkte jag att vi är klara för idag.
Ja.
Känns det okej?
Slut för idag, tack för idag. Borden på stolarna, sa min löjtnant faktiskt.
Ja, okej. Okay.
Mm. Så det börjar mina barn säga nu.
Ja, all right.
Stolarna på borden.
Hörru, tack för att du kom.
Tack så mycket.
Finns det något mer spännande än den där glipan i livet när allt är möjligt? Och jag är glad att Johan Pettersson dök upp just i den fasen i värvet. Och när jag träffade honom senare samma dag, jag hade glömt en mick på honom faktiskt, så var han mitt uppe i ett samtal om ett spännande projekt som inte alls har med tv eller scen att göra. Håll koll på honom helt enkelt, inte minst i uppvärvning som du kan njuta av ofiltrerat på Värvets Instagram. Nästa vecka blir ett annat samtal. Många av er har mejlat och frågat efter genom åren.
Pappa läste i tidningen att Oslipat skulle köra i stan, och det är en stand-up-klubb som är huserar i Malmö som drivs av Fritte Fritzson och Marcus Johansson. De skulle göra en kväll i Kristianstad som bara var så kul stand-up-kväll liksom. Och så hade de skrivit, om det finns någon som är från trakten som vill ha en trea, så hör av er typ, så får vi välja ut. Och då var det bara jag som hörde av mig, ingen annan, så då fick jag den spotten. Och så körde jag 3 minuter och det gick bra.
Yes, hon har kallat Sveriges roligaste Petrina Solange, och hon är definitivt värvets allra 467 gäst till dags dato. Vi hörs då om inte förr, hoppas jag. Tack för uppmärksamheten och ha det fantastiskt tills dess. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.